Vår beredskap är god.
Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och vi befinner oss nu på Folk och Försvar, i alla fall i någon mening eftersom Folk och Försvar nu finns i cyberrymden. Och vi som är här är jag, Anders Lindberg.
Johan Victorin.
Patrik Oksanen.
Amanda Wollstad.
Annika Norén Kristensen.
Och vi ska då försöka kommentera här nu Folk och Försvar under de här två dagarna. Så vi får se lite hur det går här nu med teknik och allting annat. Det började ju då med teknikstrul i morse med Folk och Försvar som inte fick igång sin webbsändning. Och det är väl på något sätt 2021 börjar liksom som 2020 slutade på något sätt. Men om vi ska titta på vad de sa, så det vi har lyssnat på hittills då, det är utrikesminister Ann Linde, det är Ulf Kristersson. Och det är ett pass om framtidens konflikter. Så lite så här långt, vad är era reflektioner? Ska vi börja med Amanda, har mikrofonen där.
Ja, hittills så är det väl ingenting superkontroversiellt. Vare sig utrikesministern eller Kristersson kom ju med några sådana där riktiga. Tidigare år har de ju ändå använt det här tillfället till att göra lite tydligare markeringar och utspel. Och i år var det väl inte så mycket så, utan man tydliggjorde kanske egna positioner på ett annat sätt. Så ur någon slags kommentarsperspektiv lite tråkigt.
Lite tråkigt, Patrik?
Ja, men det följde väl en viss förutsägbarhet. Ann Linde inledde ju med att så att säga försvara den linje som hon har haft och uttalat tidigare och slå fast den och vad hon tycker om NATO-optionen som riksdagen har tillkännagivet, vilket hon inte tycker om. Ulf Kristersson, han körde ju på det utspel som han och Pål Jonson, försvarspolitiska talespersonen, gjorde väl igår redan med att paketera så att säga hybridfrågorna med viss tonvikt på cyber. Så att det fanns liksom en viss förutsägbarhet. Det var ingenting som stack ut utanför förväntningarna därvid lag. Och de efterföljande kommentarerna från ungdomsförbundet på den här första programpunkten följde också mönstret där en pratade klimat och en pratade inte klimat på ett sätt som också kändes som förutsägbart.
Alla följer manus kan man säga. Mm. Johan?
Ja, jag låg lite för mig själv när utrikesministern hade upp OSSE då som en viktig punkt och underströk att det var den största regionala säkerhetsorganisationen i hela världen, det vill säga inte NATO, var det ju egentligen sagt. Och det är naturligtvis väldigt viktigt att Sverige är ordförande land i det här, men då innebär det också att vi kommer få ökad uppmärksamhet på Sverige och kommer utsättas för olika typer av påverkansförsök i den rollen förstås, inte minst kopplat till forna Sovjetunionen och det som har hänt där. Sen tyckte jag var väldigt bra att hon lyfte Malinsatsen. För det har jag faktiskt saknat. Det glömde jag säga i fredags i programmet. Vi skickar alltså dit specialförband nu i en operation. Och jag har hållit räkning lite grann på det där. Och det är ett antal fransmän som har stupat de sista två veckorna och skadats svårt i olika attacker. Så här får vi nog vara beredda på att det kan bli en ganska riskfylld operation för de svenska specialförbanden som är där nere.
Och vi ska understryka att den insatsen är tillsammans med fransmännen och inte en del av den insatsen där Sverige är med i sedan tidigare, MINUSMA.
Nej, precis. Exakt. När det gäller Kristersson så var jag faktiskt lite besviken, måste jag säga. Jag hade väntat mig att det skulle vara mer om Kina och det ska vi prata om lite senare, så att säga. Men jag tyckte också att de här förslagen, regeringen har inte gjort ett riktigt bra jobb när det gäller pandemin. Det tror jag alla är ens om. Men jag tycker man förlorar sig lite själva i såna organisationsfrågor. Alltså vi ska lösa det här med att organisera oss på ett visst sätt. Vi ska samarbeta med två olika nya myndigheter och centra och vi ska flytta slop departement och vi ska ha en nationell säkerhetsrådgivare. Det kan man mycket väl ha, men den personen ska inte ägna sig åt operativa frågor. Alltså vi hamnar i snuttigheter hela tiden.
Annika, tror jag.
Ja, alltså hörni, det är ju precis som ni säger att det var inte så mycket nyheter och inga stora nya utspel och sådär. Och är inte det i sig otroligt konstigt i den tid vi ser omkring, i den tid vi lever i och den värld vi tittar runt omkring oss nu? jag är lite tagen av detta faktiskt. För här händer det grejer i omvärlden som man berör, men med sedvanligt svenskt lagom, vad ska jag säga, intensitet eller vad vi ska kalla det. Det tycker jag i sig att jag vill framhålla som min generella observation.
Alltså jag tänker på en grej som jag funderar på själv. Det var ju att Ulf Kristersson sa ju att Axel Oxenstierna var död. Och det är väl Folk och Försvar ett utmärkt bevis på att det är ju helt fel. Axel Oxenstierna spökar om inte annat i varenda system som finns på Folk och Försvar. Det spökar i liksom representationen från de regionala nivåerna som ju brukar vara ganska välrepresenterade personer från de intressena. Det spökar framför allt i de här stuprörstankarna, liksom hela den här tankevärlden där allting bygger på liksom strukturer, stuprör och delegerat ansvar från regeringen. Och där tror jag är intressant att man börjar på något sätt Folk- och Försvarskonferensen med påståendet att det här inte är det som spelar roll. När alla som lyssnar, som på något sätt deltar i den här Folk- och Försvars-community i någon mening, vet att detta är helt avgörande. Och detta har också de senaste 20 åren varit väldigt tuffa stridsfrågor. För det Kristersson sen tar upp, det handlar ju mycket om att just ifrågasätta Axel Oxenstierna. Det måste tydligare beslutsgångar, det måste polat ansvar. Vad den där rådgivaren ska vara vet jag inte. Men det lät ett tag nästan som att han skulle ha någon slags civil överbefälhavare som skulle... han går ju inte dit. Liksom. Men det är ändå på väg i en riktning där man ifrågasätter de här principerna som har varit ganska länge. Och det tycker jag var intressant. Att det, liksom, det kan bli så struktur, Folk och Försvar. Att det blir väldigt mycket om vilka strukturer hit och dit man har.
Nu tolkar jag ju kanske Kristersson snarare som att man ska sluta skylla på Oxenstierna än att Oxenstierna inte längre har något inflytande på förvaltningen, men det kanske är orimligt välvilligt av mig. Däremot vill jag återknyta till det Annika sa, där det just på något sätt att inte ens våra främsta politiker och representanter kan samla sig till och liksom reagera på det vi sker just nu är ju en tydlig illustration av hur dåligt förberedda vi är för det här skiftande läget. Att om man inte ens kan samla ett parti kring någon slags liksom svar eller utspel, hur ska man då kunna samla ett land till en reaktion? Att vi har en väldigt dålig beredskap för det som vi inte vet ska hända. Alltså vi planerar för förra kriget och för ett antal väldigt specifika scenarier, men när det händer någonting annat då står vi handfallna på egentligen alla plan. Och det är väl kanske redan nu så här en av de största problemen som kommer behöva behandlas de här dagarna och framöver.
Ifall någon lyssnare nu undrar om Axel Oxenstierna verkligen är död eller inte, så bara en liten faktaupplysning, så dog han den 28 augusti 1654. Så att vi kan väl konstatera att han är fysiskt död. But his spirit is still marching on quite strong i det svenska systemet. Men jag tror att vi här någonstans också hamnar i vår diskussion om vårt folkkynne, där vi gärna sätter struktur framför handling, där vi kan bli anonyma och inte behöva ta ansvar i förhållande som individer till det som sker, för att det finns ju någon större övergripande som ska ta hand om det. Problemet är att det här är övergripande och ta hand om det, då faller det ju mellan stolarna. Och det här är ju hög tid att kasta den mentaliteten över ända i den tid vi står i. Vi står i en väldigt volatil tid, och det tror jag att alla lyssnare på den här podden har hört oss säga minst ett par gånger i varje poddavsnitt. Och det blir inte mindre volatilt med den utveckling vi haft den senaste veckan.
Jag håller med om det, och vid sidan av strukturer, det behövs strukturer, inte minst för att då man ska kunna öva dem och kompetensförsörja dem och sådär, absolut. Men just det här med kompetensförsörjning och kynnet och inställningsfrågor och beredskap för att tänka om och tänka nytt i några avseenden, men också kanske tänka bakåt och lära sig av historien och se saker i det skenet. Det är inte så dumt när omvärlden ser ut som den gör. Men vi är ganska så dåliga på det. Och vi är väldigt upptagna av att inte göra fel mer än att göra rätt. Och att ta de mandat som faktiskt ofta redan finns i systemet. Men det jag är ute efter, det är liksom, återigen då, kring det här vi har sett så här långt in i Folk och Försvar, det är att stora tankar tänks och paketeras ganska så elegant. Men vad får det fäste? där vi befinner oss i. Hur agerar vi som system, som land, som politiskt system, men också våra myndighetsföreträdare i sin öppenhjärtlighet mot vad de ser utifrån sina utsiktstorn? Jag är bekymrad, men vi kanske repar oss under dagen.
Men där tror jag du pekar på någonting som är helt avgörande om man pratar om den här framtidens krigföring speciellt, alltså personalförsörjning. Alltså hur försörjer man en sektor? Alltså inte bara liksom själva organisationen, utan hela sektorn med kompetens kring, vad var det Donald Rumsfeld kallade det? Det okända okända. Att liksom träna för, tänka om, utbilda för, forska om liksom det som vi inte har en aning om. Och det var ju som vi sa i fredags, att för ett år sedan pratade vi inte om pandemier. Hela året blev pandemier. Nu har det här året börjat med någon storm av Kapitolium. Liksom. Alltså, det är så oförutsägbart så att man blir helt matt. Och just den, att personalförsörja de som ska tänka på det där, det undrar jag liksom, var finns det i det här systemet?
Och agera. Men, tänka och agera. Ja,
det hänger
ta
ihop.
Beslut.
Det startar ju med en grundskola som fungerar som den ska. Så att säga, det är ett system, men det är inte ett ämne för den här bloggen. Nej, men alltså, allvarligt talat, ska vi liksom ha den avkastningen så måste man ha hela utbildningssystemet i ordning. En jätteviktig fråga. Men jag tycker att det där är jättebra punkter. Jag får en flashback till 2014 när Krim var och man förlängde försvarsberedningen i 3 månader och sen kom man ut med en liten justering. Man hänger inte med, och jag vill verkligen understryka det som Amanda säger om att vi är inte förberedda, och det beror på att vi har ingen nationell säkerhetsstrategi annat än på pappret. Därför att den är inte fylld med innehåll. Den talar inte om vad är det som är prioriterat. Hur ska vi få till det här med olika slags medel, och hur ska vi då försörja det här med personalförsörjning eller vad det nu månde vara. Det är ett av de absolut största problemen Sverige har överhuvudtaget.
Och vi har ingen beskälenhet i systemet kring vad den här idén är. Vad är liksom Sverige, och vad ska jag som statstjänsteman, public servant, göra för att upprätthålla det här i en osäker tid. Så att det där är ju någonting som liksom, det finns många goda individer som vill väl, men vi har inte en genomsyrande struktur och idé kring det här, och då blir det också handlingsförlamat.
Ja, och då tvingas vi in i den här snuttifieringen. Vi har en regering som har dagliga pressträffar om en pandemi som rullar på med en årscykel. Och då är man återigen nere i det operativa röret. Där ska inte regeringen vara, men den måste vara där, därför det fanns ingen strategi.
Amanda?
Nej, men det blev det väldigt filosofiskt här på slutet, vilket ju kan vara nog så spännande. Men någonstans så är det väl just det här. Alltså, ja, det är svårt att planera för någonting man inte vet vad som ska ske, men det är väl just därför man måste sluta planera för sånt man tror man ska ske, och liksom börja försöka planera för kriser i största allmänhet. Hur fungerar vi om vi inte kan vara på plats, om vi inte kan kommunicera? Hur utrymmer vi, hur liksom försörjer vi, om vi nu pratar på en lägre, till exempel kommunal eller regional nivå, och sluta prata liksom hotbilder, utan bara vilka faktiska problem uppstår, hur löser vi dem? Alltså, ibland kan jag känna att vi börjar i fel ände. Det är jättebra med hotbildsanalyser, men de kanske ska ske på FOI och inte på kommunkontoren liksom. Därför att det krävs också en viss kompetens att kunna sålla i dessa och avgöra vilka som är realistiska och inte, och just hålla öppet för att någonting helt annat kan hända.
Förutom att Kristersson och Ann Linde lät lite olika, och Kristersson var arg på pandemin eller på pandemihanteringen, så var de ju oense om en viktig punkt, och det är ju NATO-optionen. Har ni några tankar kring det?
NATO-optionen är ju den så att säga den dagspolitiskt heta frågan. Men det jag uppfattar av Kristersson, så valde han ju inte att markera det i sitt framträdande, utan det kommer ju mer i så att säga reaktioner och intervjuer och kommentarer efteråt, precis som Ann Linde efteråt fick också prata om de här frågorna väldigt mycket med olika journalister i pressrummet på konferensen, och långa och ganska intensiva samtal kring detta. Så att det är ju den så att säga heta politiska frågan, och det är den vi kommer att se mesta delen av rapporteringen om i nyhetsmedierna under det här dygnet.
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här igen nu lite senare under dagen här. Och en fråga som har kommit upp hittills är ju Kina på ett ganska intressant sätt. Och om man ska ge en liten ram kring det här så var det väl så att den här diskussionen började ju med om Huawei skulle få vara en del av den svenska 5G-uppbyggnaden eller inte. Och det har ju fört en del diskussioner om det, men där Wallenbergsfären på ett ganska tydligt sätt tagit ställning mot att man ska stänga ute Huawei. Och där de svenska säkerhetstjänsterna på motsvarande tydliga sätt sagt att man ska stänga ute Huawei. Därför att de är ett säkerhetshot. Sen lindrar de ju in det på olika sätt, men det är ju det som är grundtanken här. I morse sa Carl Bildt att han lite satte sig på samma stol som Wallenberg. Han var väldigt skeptisk till att internet kunde delas upp i två delar, sa han. Och det här är ju lite intressant, för sen kom ju Claes Friberg här från Säkerhetspolisen och återigen inskärpte det tydliga i att det här är oerhört känslig infrastruktur som det här handlar om, och det är ett problem om man släpper in aktörer som är antagonistiska aktörer i det. Och Huawei är ju tveklöst en sån. Så att här ser vi en ganska tydlig spricka i svensk politik eller svensk diskussion om Kina. Vad tänker ni kring det? Men vill börja. Patrik ser ut som att vill börja.
Ja, det här är ju... Jag skulle uttrycka mig så här, att det vi ser just nu är olyckligt. Och det är olyckligt i det avseende då att sprickorna eller positionerna mellan olika punkter i debatten ökar snarare än minskar och skapar samsyn. Vi hörde också Claes Friberg prata om vikten av att i den här typen av tider vi lever i, med asymmetriska hot, och vi har statsaktörer som samlar och mobiliserar hela samhället i sitt hot mot Sverige och svenska intressen, så måste vi också förmå att samla vårt samhälle för att möta det med ett helhetsperspektiv. Och det är ju just det vi inte ser i debatten just nu.
Johan?
Ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans, men jag tycker, alltså för det första så tycker jag att de ska ju tala för sin sfär och sina företag naturligtvis. Det finns ju betydande intressen. Å andra sidan så ska ju då Säkerhetspolisen och andra som har i uppdrag då att skydda landet mot inre och yttre säkerhetshot också ha sin roll att säga det här. Och det här är ju en funktion av en lagstiftning, får vi inte glömma bort. Det vill säga att riksdagen har stiftat en lag som säger att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska göra yttrande på detta ur sin aspekt. Och sen är det då PTS som fattar det här beslutet. Jag tycker att det här faller tillbaks till att återigen, vi har ingen nationell säkerhetsstrategi som fungerar med innehåll. Utan här borde man ha bäddat för långt tidigare. Jag tycker också att man har framat det här helt fel. Det har blivit en diskussion mot Huawei, mot Kina, istället för någonting annat. Man borde ha definierat det här som ett väsentligt säkerhetsintresse och tagit det där med.
Men om man tittar på den här debatten, den är väldigt intressant, för att jag har ändå uppfattat att människor i Sverige varit ganska överens om att vi ska inte låta Kina påverka oss på det sättet Kina vill. Det handlar om Gui Minhai, det handlar om de här lägren man har, så kallade omskolningsläger för uigurer i Kina. Det handlar om Hongkong inte minst på senare tid. Och vi ser att Kina på ett aktivt sätt hotar sina länder omkring Kina. Vi har en konflikt med Taiwan som är uppseglad här på ett ganska tydligt sätt. Och jag uppfattar ändå att det finns en slags enhet i Sverige, att vi ändå tyckt att ja, men vi är för demokrati och mänskliga rättigheter, vi är mot diktatur. Men här känns ju plötsligt som att vi ändå öppnar, eller några öppnar för att ett företag som Huawei med direkta kopplingar till säkerhetstjänsten i Kina ska då alltså kunna komma in i de absolut mest känsliga tekniska infrastrukturerna som vi ska bygga ut. Det är ju framtidens internet som byggs upp nu. Ska det vara ett kinesiskt internet eller ska det vara ett demokratiskt internet? Det är ju den frågan som står på spel här. Och där trodde väl jag kanske att vi var nog mer överens än vad vi verkar vara när då utspel kommer om att nej, men vi måste förstå Kina eller sådär. Amanda?
Men är inte det återigen lite utfall av det här med groupthink, att vi saknar egentligen förmåga att inse hur det kinesiska samhället ser ut. Vi kan inte komma ifrån jämförelsen av vår egen industri och hur deras kopplingar till den svenska staten ser ut, vilket ju är fundamentalt annorlunda än den lojalitet som både uttryckligen och liksom inofficiellt präglar den kinesiska företagsstrukturen, där kinesiska företag, i synnerhet aktiva på den internationella utländska marknaden, förväntas och är juridiskt bundna att assistera Kinas partiets utrikespolitik. Och det är det jag tror att vi har lite svårt att förstå. Så i slutändan, när vi då får de här, när näringslivet uttrycker ska vi inte, och just Huawei, det är väl kanske just få tillbaka diskussionen till, ska vi låta Kina bygga vårt 5G-nät? Därför att det handlar om, inte ett enskilt företag. Och det är också oerhört viktigt att hålla fast vid, tror jag, vi pratar ju ofta om att syften och kan ändras, politiken ändras väldigt kort tid, medan förmåga tar tid att bygga. Och här är det just där, vi bygger ju just nu en förmåga för flera decennium framöver, eller åtminstone grunden som kommer att byggas vidare på. Sen bygger vi in den typen av säkerhetsbrister i systemet nu, så är det en oerhörd skada när det så småningom, om det så småningom händer någonting. Så att även om man är beredd att ta chansen på Huawei och Kina idag, är man beredd att göra det att situationen inte ser värre ut om 5-10 år.
Annika?
Ja, jag säger som Johan, var ska man börja? Det här är stort och komplext, men egentligen kanske inte så himla svårt. Om man tittar på diskussionen just nu, så ser jag ju en risk att man å ena sidan, gärna för de som tycker att det här är mindre problematiskt än vad jag tycker, vill få det till att det är ett litet smalt säkerhetsintresse, ett militariserat säkerhetsintresse, som då tycker att det är olämpligt för den här vitala strukturen som vi pratar om. Det är ett perspektiv. Det tycker jag är olyckligt, därför att då spelar det inte alls det här liksom bredare perspektivet och anslaget, så som Johan diskuterar här, behov liksom att ha en nationell strategi. Det är mycket, mycket mer än ett litet smalt liksom militärt specialintresse detta. Välstånd pratar till exempel säkerhetspolischefen om, kopplat till det ytterst i väldigt långt perspektiv. Det andra jag funderar på, det är om det finns två så här grupper i gruppen som ser detta som mindre problematiskt, eller som vill få det till att det ska verka så i alla fall. En grupp är i näringslivet eller till näringslivet kopplade intressen, kanske egentligen också är oroliga faktiskt, och kanske inte alls tycker att det är toppen med Huawei i svenska 5G-nät. Men man vill gärna fortsätta göra affärer så mycket som möjligt, och då därmed ha liksom det till att det är politiken som ställer till det här, de här konstiga svenska politikerna och regeringen, och att man därmed distanserar sig. I alla fall liksom försöker man skapa den bilden. Den andra gruppen tror jag inte är så, utan helt enkelt hoppas på det bästa och tänker att mer handel kommer leda till att Kina förändras, och alltihopa det här som vi genom historien har sett gång på gång laddat liksom i de förhoppningarna. Hur det ska sluta den här dragkampen, som nu har blivit väldigt tydlig och kanske som Carl Bildt har bidragit till att belysa i och med dagens utspel, som du säger Anders, på Folk och Försvar, det är väl att det är jättestora, starka krafter i rörelse här som just nu har en dragkamp. Och då kanske det har blivit synligare på ett nytt sätt just idag.
Men för jag kan tänka, jag tycker ju det han säger är ganska naivt. Alltså jag tycker ju, och det blir liksom, i Tyskland finns ju en tradition av så kallade Russlandsförsteher, alltså folk som förstår Ryssland på olika sätt. Ofta socialdemokrater som själva sedan är engagerade i Rysslands gasprojekt. Men det är ju, börjar vi få liksom svenska så här Kina-försteher, alltså folk som ska försöka förklara och förstå och så där Kina i den svenska debatten? Kommer vi ha samma utveckling så att säga som man har haft när det gäller Ryssland i Tyskland?
Om vi kommer att få det låter jag vara osagt, men jag tror att vi här också ser en förhoppning som lever kvar från en tid före Xi Jinpings makttillträde och så att säga utveckling av Kina, där det fanns en ljusare tid, där det fanns en förhoppning, och att många som då uttrycker en förhoppning om att handel ska ge de här resultaten lever kvar i den världen och missar att under Xi Jinping så har faktiskt Kina blivit mycket, mycket tydligare i vad man är. Det vill säga, det är en marxist-leninistisk enpartistat i praktiken med väldigt nationalistiska förtecken. som använder sig av vad man kan kalla det för statskapitalism eller vad man vill kalla det för att främja kommunistpartiets intressen. Och här blir det ju någon slags tilt i den svenska debatten där höger blir vänster och vänster blir höger, om vi jämför med hur situationen såg ut en gång i tiden när Carl Bildt blev politiker på riksscenen.
Ja, hur gick det här till? Alltså, det är ju ganska konstigt. Jag menar, kinesiska kommunistpartiet kan ju inte rimligen vara liksom, de är inte jättehöger om man säger så, men det är också liksom, det är ju helt absurd diskussion att man pratar om, för när vi pratar om Huawei specifikt så pratar vi om att man släpper in en organisation som det kinesiska kommunistpartiet i de centrala tekniska infrastrukturerna som sen ska liksom allt annat ska gå igenom. Det är där all vår kommunikation ska gå, vår demokrati ska fungera genom det, företagens kommunikation ska gå igenom det här. Vad tror man, liksom, hur naiv kan man vara när man tänker att en diktatur ska bygga upp detta? Jag är helt så här bara paff över den diskussionen.
Jag vet inte ens om VPK på 80-talet hade den uppfattningen när det gällde sovjetisk teknologi.
Ja, men tänk om de skulle kommit med idén så här på 80-talet. Ja, men nu ska vi låta Sovjetunionen bygga upp våran tekniska infrastruktur när det gäller utbyggnad av telefonnät eller datanät. Alltså ingen hade kommit på den idén. Eller DDR eller någon liknande stat som påminner ganska mycket om Kina idag liksom.
Nej, och det menar jag då att vi dels det och dels att vi ligger då i efterhand, för att vi borde deklarera att uppbyggnad av 5G är ett väsentligt säkerhetsintresse och därmed undantas det från upphandlingar. Och sen så skulle vi kunna helt bara frankt ge en sån order till Ericsson, så skulle alla vara jättenöjda och glada och ingen skulle tycka att det var konstigt att vi främjade en sån sak därför att vi vill ha kontroll på det själva.
Amanda?
Nej, det är väl bara att hålla med Johan. Å andra sidan så landar vi ju ganska ofta i det här, och det gör jag mig ju minst lika skyldig till vad vi önskade hade gjorts för länge sedan, och nu är vi ju där vi är. Och visst har vi ett återkommande problem med att vi har svårt att ta beslut och som andra länder faktiskt gör och ska vara bäst i klassen när det gäller implementering av EU-direktiv och hej, kom och hjälp mig på alla möjliga plan. Och även detta så blir det ju någon slags konkurrensfråga istället för en grundläggande liksom säkerhetsfråga. Det faktiskt gäller på ett sätt som man kanske inte riktigt har lika mycket problem med diskussionen i andra europeiska länder. Men det är väl det. Vi måste se till att förflytta diskussionen. Man får ju också lätt känslan att Kina ses som ett mindre hot än vad till exempel Ryssland gör och Sovjet gjorde, därför att Kina är så pass långt bort och vi har väldigt lite förstående för hur staten fungerar. Även om vi egentligen vet vad som händer med koncentrationsläger, omskolning, tvångssterilisering och så vidare, så är det på något sätt så långt bort. Det är ju till och med långt bort i Kina på något sätt, så att vi behöver inte riktigt ta med det i vår analys av landet och vad de är kapabla att göra, och det är ju en gigantisk risk naturligtvis.
Och nu nyligen så twittrade också den kinesiska ambassaden i USA om sitt rasygenprojekt i Xinjiang-provinsen och vilka positiva effekter det har haft
på kvinnans frigörelse, som man kallar det för. Men vi har ju också en annan sak på tal om att höja blicken lite grann. Det finns ju alternativ till det här också i form av kvadraten som är på väg att bildas borta i Indo-Pacific-arenan så att säga. Där då USA, Japan, Australien och Indien. Så letar vi marknader och ska titta lite längre bort, så får man ju då tänka både en och två gånger med vem man så att säga lierar sig med.
Men nu finns det något intressant ändå i det här liksom, att vi vänder oss så mycket mot Kina som ju är världens största diktatur, men vi vänder oss inte mot Indien som med de fel och brister Indien har ändå är världens största demokrati. Trots att det sker ju en ganska mycket utveckling där också. Så det är ju ändå någonting här med liksom, att här har man ju investerat under väldigt lång tid i Kina, och jag tror det ligger väldigt mycket i det som du sa förut, att det finns en slags klockartro på att vi skulle så att säga, med demokrati och mänskliga rättigheter och tala dem till rätta så att säga. Kommer Sverige med 10 miljoner invånare, ska vi tala då Kina till rätta, så kommer de liksom att bli som vi. Det blev inte så.
Nej, och nu blir jag precis upplagt precis som Patrik här. Alltså tar man då från 1980 till 2020, gud vad vi har handlat med Kina. Och har det blivit bättre? Nej, det har det inte.
Och där går ju den svenska relationen till Kina går ju tillbaka till, jag tror att Sverige var väl det första västlandet som erkände kommunistpartiets överhöghet över Kina och den då staten då efter inbördeskriget. Folkrepubliken erkände vi först. Och sen så har vi liksom en Kina-relation. Torbjörn Fälldin besökte ju Kina och då spelade ju de kinesiska värdarna månsken över Ångermanälven och han besökte jordbruk och annat och sådär. Så att vi har ju liksom en lång liten kärlek till Kina som nu har liksom kvaddat rätt häftigt de senaste 2 åren.
Nej, bara inställning till det här apropå diskussionen vi har hört om att man inte vill att det ska byggas 2 liksom separata internet. Då kan man ju också, det är ju lätt att säga naturligtvis, men vad är det för jäkla appeasement-politik att vi då ska böja oss och Kina ska komma in och bygga vår infrastruktur för att de inte vill vara med och leka och vi vill öppna liksom. När vi då pratar som Johan tog upp, vi har ju Indien och liksom Australien och enorma folkrika grupperingar där som inte heller är så imponerade av Kina. Så varför är det, varför ska vi här böja oss för en totalitär diktatur för att de hotar med att de inte vill vara med och leka annars?
Det finns ju en intressant detalj i detta som man kan ta en parallell till, till det här stora projektet, den nya Sidenvägen, The Belt and Road Initiative. Och då tänker man att de bygger ut infrastruktur i hela världen och det är så oerhört imponerande och avancerat. Men vad man missar då, det är var slutar den här infrastruktur? Jo, den slutar här i Europa. Det är oss de vill handla med. Det vill säga, vi kan ställa ganska mycket krav mot Kina. Det är vår marknad de måste in på. Det är inte bara så att vi måste in på deras marknad. Och där kan jag personligen känna att det finns en liksom ett taskigt självförtroende i väst som inte alltid motiveras av verkliga liksom geostrategiska eller ekonomiska liksom realiteter utan någon slags taskigt självförtroende för vår liksom samhällsmodell. Som förvånar mig lite faktiskt.
Precis, så är det. Och jag tänker att det finns ju också lärdomar att dra från Australien i hur man har hanterat och hanterats av Kina i relationerna som är viktiga att hämta hem. Nej, vi behöver verkligen inte ödesbestämt vara med på den kinesiska vagnen. Och jag tycker en sak som Claes Friberg sa, inte direkt kopplat till frågan om Huawei och Kina, men som ändå kan illustrera det också. Det finns ju en känsla av brådska här. Man vill påskina att om vi inte gör detta nu och säger ja istället för nej så är vi körda. Men han säger, och det är ju helt sant, att när bromsen uppfanns till bilen så var det inte för att bilen skulle kunna stanna utan för att man skulle kunna köra fortare. Och det är väl också det liksom perspektivet man ska ha med i, att man kan, det förtjänar eftertanke ibland för att man dessutom kan gå snabbare fram i den riktning man vill och med det skydd för demokratin och friheter och annat som vi värnar liksom intakt. Och det ska man nog ha med sig i den här diskussionen. Jag tycker det vore mycket mer befriande än att konstruera kopplingar till att EU gör på ett helt annat sätt, vilket Claes Friberg också tillbakavisa med EUs toolbox jämfört med den svenska linjen. Eller att man påskinner att det finns liksom någon slags vägval, det blir kinesiskt nät alldeles oavsett och sådär. Säg som det är istället. Det är viktiga affärsintressen som man vill värna och vara rädd om. Så får vi hantera den frågan. Men jag tycker man ska vara liksom tydlig i sin argumentation vad det är som ligger bakom. Då kan vi ha en mycket mer frisk diskussion om de överväganden som vi måste göra.
Och det där var ju Friberg väldigt tydlig med när det gällde EUs toolbox. Någonting som då Carl Bildt sa motsatsen i tidigare på dagen. Och det där har också förts fram från annat håll i debatten också. Att Sverige då inte skulle följa EUs toolbox.
Men det tycker jag det är ganska fascinerande egentligen att det verkar ju vara ett sakfel som Carl Bildt har och som också andra debattörer har haft. Men det är intressant att man skulle tänka att Sverige inte följer regler. Alltså, så funkar det ju faktiskt inte. Det finns ingen som är så bra på att följa regler som vi är. Det
finns väl ingen som är så övernitisk i regelföljandet när det gäller EU-regler som Sverige?
Nej, så det blir liksom, det känns som en ganska konstig argumentation. Och jag måste säga att jag delar verkligen det Annika säger här, att Här borde man vara tydlig så att man kan liksom göra avvägningar. För det är klart att affärsintressen är också viktiga. Så man måste göra avvägningar mellan olika intressen. Men här talar ju ändå säkerhetsintressena väldigt, väldigt tungt. Och det blir intressant när liksom de svenska tjänsterna väldigt tydligt pekar ut Kina. Och sen försöker liksom någon annan förneka det. Vad tänker ni om den liksom... Vart tar det vägen?
Det känns ju nästan lite paradoxalt, men återigen, som vi har pratat om flera gånger och som vi pratar om i uppvärmningen inför den här konferensen också, att höra då Säpo och FRA prata om landets välstånd och den plundring som sker av intellektuellt kapital. Det borde ju ringa en och annan klocka, kan man ju tycka då.
Och det är varningar som de traditionsenligt upprepar här på Folk och Försvars rikskonferens år ut och år in.
Ja, och jag satte det kryssbingot på den att han skulle prata om gapet här med, mellan hot och säkerhetsskyddet. Och att det ökar igen. Och han säger det varje, de säger det varje år och vi lyssnar inte.
Så vad tycker ni bör göras? Om man...
Vänta lite Anders, jag måste bara kommentera på det här temat. Därför att en annan sak är också intressant apropå vad tjänsterna säger tydligt och allt tydligare varje år. Det är ju detta att man gör avväganden det man har uppgift att göra, det vill säga utifrån svensk säkerhet. Här finns också påståenden som svingas runt i diskussionen att vi sitter liksom i någon slags amerikanskt eller till och med Trumps knä i den här frågan och att det är liksom, vi bara följer med på någon slags amerikansk bedömning och våg här. Det har man ju tydligt, Must har ju varit ute explicit och adresserat just det och säger nej, det här är ett övervägande som ligger bakom som har med svenska intressen att göra. Det var bara det jag ville lägga till.
Och det är ju väldigt tydligt så i de svenska tjänsterna att man jobbar för Sverige och ingen annan.
Jag brukar också bli anklagad för CIA-agent ganska ofta, men det var ju lite roligt att de blir det. Men okej. Okay. Men om man tänker på frågan vad bör göras? För att det här kommer ju inte att ta slut nu. Det här är ju liksom de närmsta månaderna, åren som vi ser framför oss här. Vad tror ni? Vad bör göras?
Ja, jag säger igen då, deklarera det här som ett väsentligt säkerhetsintresse och gör en upphandling på detta.
Stäng ut Huawei alltså?
Stäng ut alla andra också för den delen. Alltså det här är... Vad vi, nej, men allvarligt talat, vi pratar ju för tusan om rikets säkerhet, eller Sveriges säkerhet. Mm. Och vem kan vara bättre att kolla på den då? Nu är det ju så här att det är ju inte så enkelt som jag försöker låta göra, därför vi har mycket, Ericsson har ju också mycket utvecklingsverksamhet med Kina, så vi har ju ett beroende som är väldigt viktigt med Kina och... Så att det är ju inte bara en silver bullet på det sätt som jag försöker säga. Men jag tror man bör ta sig en ordentlig funderare på, som Johan Karlsson, generaldirektören på Folkhälsomyndigheten, har sagt. Om vi inte skulle ta och överväga att vi skulle kanske fundera lite grann på om vi inte skulle ha ett väsentligt säkerhetsintresse.
Du ställer Lenins klassiska fråga, stjådelat, vad bör göras? Och där är det ju som så att vi behöver bli ännu bättre på att identifiera vad är vårt säkerhetsintresse, vad är våra nationella kompass, hur ska vi manövrera oss i den här världen och implementera det och få till den här helheten att samla hela samhället kring de här sakerna för att hantera den tid vi är inne i, precis som Claes Friberg var inne på i sitt inlägg. Och det ledarskapet i det svenska samhället, det konstaterade vi ju i inledningen här av vårt samtal, att det ser vi ju inte riktigt falla på plats ännu. Men skam den som ger sig, hoppet överges aldrig.
Det är PTS som står för ledarskapet här.
PTS står för ledarskapet och jag hoppas att PTS står stadigt där PTS står.
Alla budskap om att motståndet ska upphöra och så vidare. Nej, men jag tror att det framförallt måste vi, och med vi menar jag våra kära folkvalda, sätta ner foten och konstatera att det finns hotbilder mot Sverige, att en utav dem är Kina. Lyssna på era egna myndighetschefer. Som sagt, vi hör det här varenda år från Säpo och från Must. Det blir inte bättre med tiden. Vi lever inte i någon slags naivt avmilitariserad zon mellan Sovjet och USA längre. Vi har aldrig någonsin gjort det. Neutraliteten är en myt och har alltid varit. Men det kan vi ta en annan gång kanske, annars kommer vi aldrig härifrån. Men i alla fall, det finns människor som vill oss illa och just nu är vi på väg att bygga in dessa människor i systemet. Och vi måste någonstans förstå att det finns en hotbild. Även vi kan hävda vår neutralitet hur mycket vi vill, men så länge ingen annan respekterar den så hjälper det ju inte så mycket. Och där måste vi nog vara tydligare, därför att mycket av den här diskussionen faller nu någonstans att ingenting ont kan hända oss. Vi är så upplysta och snälla och demokratiska här uppe i vårt lilla hörn, så att resten av världens problematik rör inte oss på något sätt. Och det blir ju väldigt svårt att bygga upp en beredskap om ingenting någonsin kommer att hända.
Jag tänkte säga att det är ju så att man kan ställa sig frågan om vi då inte är i en väpnad konflikt redan. Eftersom stormakterna då, både USA, Kina och Ryssland, använder information som vapen. Alltså man pratar om the weaponization of information. Och accepterar vi en sån definition på den informationskrigföringen och informationsoperationen som håller på, både när det gäller cyberattacker men också när det gäller alltså påverkansförsök på vår kognitiva domän, alltså vad människor tycker om olika saker och ting, då är det ju också en ram som man måste betrakta det här i. Alltså hur viktigt är det då att inte ha koll på det här 5G-nätet själv? Och inte låta någon annan ha det.
Men vad tänker du? Alltså, man pratar ju ibland om det här begreppet elite capture. Att liksom man går in och fångar upp olika eliter i andra länder. Att det är någonting som den här typen av stater är ganska duktiga på. Att man liksom, jag sa Rysslands förster tidigare, det är ju liksom en form av elite capture. Att man liksom övertygar vissa grupper strategiskt. Är det det vi ser från Kina?
Ja, det är väl inte... Alltså... De kan ju naturligtvis locka med olika typer, men kanske inte just på individnivån, men, nej, men att främja och... handel på olika sätt. Och de har analyserat det precis som marknadsföring. Man analyserar målgruppen och så anpassar man budskapet därefter, och ser man då att det finns folk som är sugna på att få sina intressen tillgodosedda, då ser man ju till att lägga fram det på ett sånt sätt så att de kommer bli tillgodosedda. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns, exempelvis om vi flyttar oss bort till USA, att man har försökt närma sig olika politiker på olika sätt med affärsintressen och säga att här vankas det fina kontrakt när vi väl har gjort av med Putin exempelvis. Vi ska ha ett nytt fritt Ryssland. Nu kan vi framea det här precis hur du vill, bara så att det liksom passar den som lyssnar. Och sen säga om du hjälper oss med de här grejerna och liksom vi måste få tillträde. Vi pratar fred mellan USA och Ryssland eller vad det nu kan vara för någonting.
Annika.
Frågan var vad skulle göra, så då får jag väl säga igen då att jag tycker alltså att vi ska se till och försöka främja en friskare debatt, det vill säga klara tydliga argument, att man blottgör vad det är för intressen som är legitima i sitt respektive lilla spår, men vi måste kunna väga samman dem, och vi framförallt måste titta mycket mer långsiktigt. Vi har diskussionen om vem är det som har klockorna och vem är det som har tiden. Här måste vi också liksom behärska tidsperspektivet på mycket, mycket längre sikt än en kvartalsrapport.
Vår beredskap är god.
Ja, då börjar vi närma oss slutet här på första dagen på Folk och Försvar. Om vi tittar lite framåt mot morgondagen, vad kan vi vänta oss då, Annika?
Då är det militärt försvar och civilt försvar, och sen hamnar de inrikeshot där rikspolischefen är först ut i den diskussionen. Så det är försvar, 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 fast på ett annat sätt.
Men det börjar ju med att Peter Hultqvist liksom startar igång morgondagen. Patrik, vad kan vi vänta oss då?
Ja, Peter Hultqvist kommer ju säga att det är en historisk satsning på svenskt försvar, 40%, inte sedan Hedenhös, etc., 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 och slå sig för bröstet för det. Ja, men det är väl bra att det sker tillskott. Sen har vi ju varit inne på tidigare att det är ju inte tillräckligt, men det är en annan historia. Men det är vad vi kan förvänta oss i budskap från Hultqvist. Och sen efteråt så kommer ju då 4 ledamöter från försvarsutskottet. Det är Paul Jonsson, Moderaterna, Allan Widman, Liberalerna, och Daniel Bäckström, Centern, Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, där 3 av de 4 kommer nog att säga att upprustningen har bara börjat, medan den 4:e då, Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson, kommer nog inte vara så tydlig på att hon tycker att det militära försvaret behöver mer pengar.
Ja, nej, som sagt, det är ungefär samma tal vi hörde förra året, misstänker jag, här också. Och där är vi tillbaka på att de här stora namnen kanske inte gör så mycket. Nu är det ju naturligtvis svårt för försvarsministern att göra så mycket än att försvara sin egen regeringspolitik, även om man kanske ibland skulle vilja. Men det är ju det här, vi befinner oss i ett av de allvarligaste säkerhetslägena som i modern tid. Och våra största ledare tror att vi är inne i någon slags mittenfas där vi kan ta hur mycket tid på oss som helst att komma fram till någonting och våga inte riktigt sätta ner foten. Och det är en oro i sig. Jag kan ju bli överraskad naturligtvis, men jag tvivlar ju starkt på det. Så att jag tror att morgonen kommer inledas med en besvikelse och sen förhoppningsvis bli lite piggare och gladare när myndighetscheferna tar vid och släpar det här åbäket till land vidare.
Och det bråket kommenteras ju av Annika Nordgren Kristensen.
Johan, vad tror du? Kommer du bli besviken imorgon?
Nej, det tror jag inte. Jag kommer tro att det här blir ungefär som jag förväntar mig just nu. Det har ni gått igenom precis vad de kommer säga ungefär. Det kommer bli spännande att höra på politikens syn på det civila försvaret. För här har man ju alltså, visst behöver vi mer pengar till det militära försvaret än vad som nu är anslaget. Men det är ingenting mot det behovet som det civila försvaret har. Och där kan vi verkligen hoppas att det kommer ett och annat besked. Det ska bli intressant att se under rubriken nästa steg för det civila försvaret med fyra stycken politiker. Och där ska ju du kommentera, Anders.
Det är
om detta. Och där, då kan jag faktiskt slänga in då, vi pratar ju lite grann här och kanske knyta det till det som är sagt idag också med spänningarna mellan USA och Kina. Det ekonomiska hotet, och det hade ju faktiskt Ulf Kristersson, som jag var lite besviken på, det hade han faktiskt uppe, ekonomiska försvaret, och det är helt riktigt. Ökade spänningar, ökade juridiska instrument mot varandra. Staterna stiftar lagar som vänder sig mot varandra under sken för att man ska då skydda någonting. Och man gör olika sanktioner och kontrasanktioner. Och här sitter vi och skvalpar lite grann i mitten med en egen valuta som är ganska liten. Och stora ekonomiska exportberoenden. Så att det här gäller nog att hålla ögonen öppna på vad som händer på de finansiella marknaderna faktiskt.
En sån spaning som jag gör, det när det gäller just det civila försvaret, för jag tror att både försvarsministern och ÖB kommer nog att vara ganska förutsägbart ändå nu. Beslutet fattades liksom för några veckor sedan, och nästa intressanta steg är ju kontrollstationen, och det är inte för 2023, så det, då vet vi lite mer kanske om vad som händer sen så att säga. Men tittar vi på det civila försvaret, så sitter vi i en situation där vi är mitt uppe i en kris. Och det är ju på något sätt learning in progress som vi har här. Det är inte alls säkert att Mikael Damberg skulle sagt samma sak idag som han hade sagt för 3 månader sedan, som han hade sagt för 6 månader sedan, som han skulle sagt om han hade stått där om 6 månader. Så här står vi liksom i en väldigt intressant situation. Och där tänker jag att Folk och Försvar faktiskt kan bli viktigt. Vilka frågor är det som ska vara centralt när man rustar upp det civila försvaret? Ekonomiskt, vilka liksom strukturella frågor som kommer upp. Vi kommer ju senare i programmet här ha just strukturfrågorna, det här med Axel Oxenstierna. Här kanske man faktiskt ska dödförklara honom på riktigt. Och det vore ju lite intressant. Det beror ju på hur långtgående, det är Barbro Holmberg som har utrett de här frågorna, hur långtgående hon egentligen vågar vara när det gäller att ta livet av Oxenstierna. Ska man ha en myndighet som styr svensk krishantering till exempel? Eller ska vi ha 21 småpåvar som vi hade den här gången? Så att det är klart att det här finns det ju riktigt intressanta frågor som svensk politik har bråkat om i rätt många år. Och de kommer imorgon. Det ser jag fram emot.
Sen tror jag många kommer hålla särskilt ögon på Camilla Asp också, som nu är då nyutnämnd till förordnad generaldirektör för MSB. För det är hennes första framträdande i den rollen i offentligheten. Ja, det håller helt med om vad du säger, Anders, om det civila försvaret och att det är en pågående process. När det gäller de militära delarna så ska man ju ha ett långt perspektiv av tanken imorgon. Man ska diskutera fram 2025 och ytterligare framåt 2045 har chefen för ledningsstaben fått i uppgift att göra. Så det är ett långt tidsperspektiv framåt som är väl så viktigt, men det gäller nog också att inte förlora sig i drömmar om framtiden, utan att inte tappa fokus på att genomföra det här som vi nu har fattat beslut om och omsätta de pengarna i reell försvarseffekt, i operativ effekt. Så att här gäller det att hålla liksom båda de, hoppas jag, delarna i rörelse.
Vi tog ju inte programmet imorgon i kronologisk ordning, så att det var ju den där biten som hoppades över innan ni gick snabbt vidare på den civila delen. Och det, den delen med Försvarsmakten 2045 kommenteras ju av Annika. Så att jag är lite nyfiken på, kan du avslöja någonting om vad du kommer att säga imorgon?
Absolut inte.
Kom igen nu.
Men om vi går vidare sen så kan vi ju nästan, det som är liksom det tredje blocket imorgon, det är ju hot mot Sverige som är mera civila. Och då har vi ju liksom, jag vet, civila är väl fel uttryck, men då har vi liksom i veckan som var stormningen av Kapitolium. Amanda, vad tror du liksom, när vi pratar om hot och risker? Är det något som kan hända, liksom, skulle kunna hända här? Inte just stormningen, men liksom den här typen av extremistisk mobilisering som jag sett.
Alltså det jag är mest oroad för i en svensk sammanhang, och det gör ju också att jag är väldigt intresserad av det här passet imorgon, det är ju snarare samverkan mellan extremistiska grupperingar och organiserad brottslighet. Det jag tror det kanske är ett mindre problem med rena politiska extremiströrelser, även om de också utgör ett hot både på höger- och vänsterkanten. Men just det här, de här gänggrupperingarna med ett oerhört våldskapital och framförallt en oerhört vilja att ta till det våldskapitalet som vi har i många av våra förorter just nu. Och den skärningspunkten mot både religiös och politisk extremist och möjlighet till utbildning och utbyte och finansiering över gränser, både med statliga och icke-statliga aktörer. Där tror jag vi har en jättestor säkerhetspolitisk utmaning. Och där har vi återigen Oxenstierna. Vem ansvarar när de civila och militära hoten går in i varandra? Det är ju inte självklart. Och där har vi ju redan en struktur på plats i våra storstäder med tillgång till vapen, med tillgång till nätverk, med lokalkännedom som skulle kunna utnyttjas för andra syften.
Jag tänkte flika in på den frågan, för att det har faktiskt varit en partiledardebatt i Finland precis, där de fick frågan om Kapitolium och har det där någon relevans för Finland, och då hade de handuppräckning, och det var en partiledardebatt med fyra partier i den här gången då, och det var Sannfinländarna, det var Samlingspartiet, det vill säga deras moderater, och Centerpartiet och de gröna, och samtliga närvarande partiledare var överens om att händelserna i Kapitolium öppnade dörren för motsvarande problem också i Finland. Och där konstaterade också i debatten då den finländska centerpartiledaren Annika Saarikko att händelserna i Kapitolium är bara toppen på isberget. Det är ett kort avstånd mellan ord och handling. Om vi inte nu tar i problemen ordentligt så kan allt eskalera. Målen kan aldrig rättfärdiga medlen. Och det är väl en signal om att om man i kanske det som har beskrivits som världens lyckligaste land och en av de mest absolut stabilaste demokratierna i världen ser det på det sättet, att det har betydelse det som hände i USA.
Ja, och det är också intressant givet hur Finland historiskt har hanterat extremism. Man har ju till exempel förbjudit Nordiska motståndsrörelsen och sådär, så att man har ju haft en, liksom en högre profil också än vad Sverige har. Här lät man ju Nordiska motståndsrörelsen till exempel vara i Almedalen och springa runt bland folk ganska hejvilt. Det gick inte särskilt bra.
I Finland har man ju levt länge med erfarenheten av inbördeskrig 1918, där så att säga polariseringen manifesterades i ett blodigt inbördeskrig, som naturligtvis också till sin del var en del av första världskrigets förlängda konflikter. Men det är, som du brukar heta, en annan historia.
Men om vi tittar på vad vi kan förvänta oss av imorgon, om man ska knyta ihop den där säcken. Johan?
Nej, men jag tror att på det sista passet så kommer det vara bekymrade miner när det gäller både hotet från organiserad brottslighet och separatistisk extremism, vilket jag tycker är en väldigt spännande rubrik också. För separatism betyder ju att bryta sig loss. Och det vet vi ju exempelvis från Europas 70- och 80-tals historia, att var det någonting som var farligt så var det just separatistisk terrorism. Det var alltså IRA och ETA exempelvis. Det var ju där det dog mest folk, och väldigt många till och med då kanske med idag oläkta sår från den typen. Och då är frågan, det ska bli spännande att se vad Ranstorp lyfter upp på den punkten. Men det är också våran egen förmåga och ibland då oförmåga, och det kommer bli. Hon brukar ju alltid vara väldigt frispråkig, Pia Bergman, som ska prata om myndighetssamverkan. För en stor poäng tror jag, jag vet inte om vi kommer få höra det imorgon, men det går ju att besegra det här om vi bara bestämmer oss.
Och det är en viktig slutsats.
Ja, man kan säga att den här diskussionen har väl pågått ungefär alltid. Så det blir spännande att se vad man kommer till. Kanske kommer corona-erfarenheterna att sätta punkt för mycket av det här gnisslet, men vi får väl se. Det är en mäktig motståndare, just strukturer och stuprör. Men med det så kanske vi ska tacka för oss idag. Återkommer i morgon. Tack, tack.
Tack och hej.
Vår beredskap är god.